Här brukar det vara ett intro av något slag, men det är det inte längre.
Nej, det var teknikens guldålder.
Välkomna då till Bäst utan boll podcast nummer 4. Nu kanske ni tycker att det låter fantastiskt.
Eller att det låter fantastiskt dåligt.
Det beror på att vi sitter just nu hemma hos mig och i mitt kök och spelar in.
Cirkeln är sluten på något sätt.
Och då har vi alltså kopplat in en mic här som använder. Det var lite kul, för vi testade innan här och spelade in bara på korta snuttar för att se hur ljudet skulle bli. Och då satt Mårten på ena sidan och jag på andra sidan, och då tyckte vi att det lät lite för mycket från mig. Det var i och för sig skönt, för förra gången satt jag ju inne i någon bulk och pratade typ hela avsnittet. Men då provade vi runt lite, så vi bytte plats för att se om det var, är det så att jag pratar mycket högre än vad Mårten gör? Nej, så var det inte. Då var det lägre på mig och högre på Mårten. Då skulle man kunna tänka sig att det vore...
Ja, man skulle kunna testa något annat.
Ja.
Något så, tekniken kanske.
Så vi provade att vrida micken istället för att flytta runt oss själva. Och det var ju mycket bättre.
Ja, så. Men så brukar jag jobba. Som idag till exempel så har jag varit testat... Eller, jag skulle hämta en bil idag. Mina föräldrars bil. Som stod på en flygplats, dock inte den jag åkte till i Nyköping, utan den i Linköping, som ligger alltså 400 meter från mitt hem. Istället har jag åkt en timme fram och tillbaka utan någon bil med mig.
Ja, så att om ni hör det här så är vi lika förvånade som ni att vi har fått till det här överhuvudtaget. Ja,
då är det verkligen ett teknikens under och inte något vi har lyckats med.
Vi testade ju 3 avsnitt med lite proffs och hjälp, så nu fick vi hybris i plötsligt och skulle... Vi har hört också att andra spelar in och inte sitter i en studio. Tänkte, hur fan klarar de det här egentligen?
Ja, nej, det är bara att slänga sig ut och testa vingarna.
Så nu har vi både käkat och dricker kaffe och sitter inomhus hos någon. Så att nu har vi alla förutsättningar för att det här ska bli riktigt jäkla bra. Förra gången hade vi ju gäst med oss. Det har vi inte idag. Vi får se om vi har någon mer gäst med oss framöver. Vill ni kan ni få önska någon. Vi tänker inte lova ett skit givetvis. Men vill ni så kan ni önska någonting. Och då använder ni den här hashtaggen på Twitter som heter bubpodcast.
Ja, men nu är det ju hemma hos oss vi spelar in. Så vi tar ju inte in vad för pack som helst.
Nej, om ni är från Mullsjö till exempel. Nej. Inte en chans i världen kan jag säga direkt.
Nej, det är bra. Mm. Då har vi klargjort det.
Sen vi spelade in sist då, så har ju Linköping mött Dalen och de möter Storvreta idag i eftermiddag.
På bortaplan, ja, i Fyrishov. Alltid en intressant tillställning som bortalag. Det har vi till Karlstad om inte annat.
Ja, precis. Jag läste han som skriver blogg på Uppsala tidning. Tyckte att Linköping skulle med VO för att det var bara -5 i målskillnad.
Ja, tyvärr har han väl en poäng. Jag har själv varit uppe och spelat några gånger. Ja, första semifinalen, eller kvartsfinalen sist, så förlorade vi bara med 2 mål, tror jag. Så det, ja, det är väl det bästa.
Och jag kommer ihåg också, vi slog ju Storvreta när jag var tränare, både på försäsongen och en gång i serien. Och man tyckte själv att man nästan var bäst i världen då. Och sen så åkte vi upp på bortaplan, och då hade vi de ett par procent revanschlusta i sig också. Mm. Det var ju fruktansvärd upplevelse. Det var aldrig blivit så avklädd, tror jag, någonsin på en innebandyplan som vi blev.
Ja, det var lite jobbigt.
Det är lite kul med just att de mötte Storvreta. Vi hade ju som sagt en gäst, Henrik Biakvist, förra gången.
Målvakt i Linköping.
Ja. Han hade mycket med Storvreta att göra under den sändningen. Dels ville han ju helst ha, om man fick välja en spelare i SSL som man skulle ha friläge, eller som skulle komma fri mot den, så valde han Mika Konen lite oväntat.
Ja, jag vet inte om det slår lite slint i huvudet på honom kanske, men det var vad han sa.
Ja. Och han tycks motivera allting med fart också, så jag vet inte om han hade med det att göra. För sen valde han den som han minst av allt skulle vilja ha, var Kristoffer Svensson.
Ja. Det var väl lite dåliga minnen från andra tillställningar, men visst, det är ju också ett litet oortodoxt val, kan man tycka.
Och sen valde han, om man fick välja en spelare till Linköping, så valde han Matte Samuelsson, backen i Storvreta då.
Ja, det känns ju lite mer resonabelt.
Ja. För er som, nu kanske jag förstör spänningen om ni hör avsnitt 4 innan ni har hört avsnitt 3. Men då får ni fan skylla er själva, tycker jag. För man ska lyssna på det här i ordning.
Så ofta kommer det inte ut heller.
Nej, och de 5 som lyssnar på det här har säkert hört avsnittet innan, tror jag. Ja. Men det var så att Henrik Kvist skulle få en uppgift av oss i slutet där. Och då kan jag berätta så här efter att vi hade lite olika planer. Först tänkte vi att vi skulle bjuda in Henrik Kvist och sen sätta honom utanför studierummet. Mm. Och sen säga att, ja, Tina, att du får komma in i slutet. Och sen skulle vi aldrig bjuda in honom.
Ja, det hade varit roligt.
Det tyckte vi var skitkul, men det kanske inte är lika kul för er som lyssnar, tänkte vi sen. Så att, tänkte han får väl vara med på något hörn då. Men då ska vi göra någonting med honom. Så då sa vi att han ska få slå en tärning i slutet. Och det var ju givetvis helt oerhört riggat.
Fruktansvärt uppgjort, skulle jag säga.
Vi hade ju inte orkat komma på några förslag, så vi kom bara på en grej och tänkte att det här kanske kan bli lite liv om man lägger upp en... vad kallar man det för när det gäller Twitter och man lägger upp?
Vi säger väl tweet-rape. Vi har inte hört något bättre ord.
Det kommer säkert komma en ordlista snart. Så att vi tweet-rapade Henrik Kvist, att han lägger upp att han var klar för Pixbo, att han har fått en hyfsad lön och fri lägenhet och så vidare. Och tänkte att det här kan bli lite liv. För det är lite media som har koll på Twitter.
Ja, han följs ju av Anders Borgström och Nurmi är också media numera. Eller i princip.
Men det måste ju varit den sämsta tweet-rapen i historien. Och inte en tillstymmelse till att någon brydde sig överhuvudtaget.
Ja, det var ju bara en rape helt enkelt. Alltså, det var förnedrade av hans egen trovärdighet, för den fanns ju uppenbarligen inte. Det var ingen som trodde på det.
Nej, och kanske den roligaste grejen av allting som inte riktigt är med i programmet är att där Henrik Kvist mest var bekymrad över var inte att vi hade lagt upp den här grejen. Jag tror han tyckte det var lite kul bara. Men han frågade upprepade gånger, vad ska jag svara om någon frågar på träningen? Ja. Och då sa vi först att nej, du får inte säga någonting, du måste hålla masken. Och då köpte han det. Men sen så sa vi i slutet att nej, men du kan väl få berätta för en lagkamrat att du inte har skrivit på för Pix på dem. Ja, det var lite kul så här efterhand. Men som sagt, det var ju oerhört dåligt prank med tanke på att ingen överhuvudtaget gick på det.
Ja, det följde lite på.
Nu nämnde jag Storvreta-matchen. Dalematchen kom vi snabbt förbi här, upptäckte jag. Den vann ju Linköping i Sadden.
Ja, det var en rolig match att se på, måste jag säga. Var tätt och jämnt och ja, lite mer mål kanske, det var kul, men det var en bra match.
Och efter matchen har varit ju lite liv.
Ja, det kan man lugnt säga.
Det gick ganska obemärkt förbi på ett sätt. Alltså, lokaltidningen här skrev lite om det, men
de fokuserar hela sin artikel på det, plus att faktiskt första sidan av en av delarna var lite mot det. Så de tyckte det var en ganska stor grej.
Men ingen annan media?
Nej, det finns inte så många andra media som intresserar sig för sig.
För jag tänker på innebandymagasinet ibland. Ja, så Aftonbladet, de älskar ju någonting slå fel i och för sig. Så att de borde kunna ha skrivit någonting om det. Jag tror de skriver för sig en liten notering, jag tänker efter. Men...
det här hade man ju kunnat håsa upp, för det var ju ganska livat alltså.
Du får ju ta oss tillbaka till den här matchen och berätta vad som hände här, Mårten. Jag satt i en död vinkel, tror jag.
Nej, men det som hände är ju att... Linköping och Johan Senior Eriksson har en ganska ansträngd relation sen tidigare. Vet ju jag som har spelat mot honom och så. Det har varit lite incidenter och sådär. Jag gissar att det fanns lite givande och tagande under matchen också. För sen efter slutsignal, precis där Linköping avgör matchen i Sadden, så springer hela Linköpingslaget ut då för att fira. Och Elias Bard gör någonting som inte jag såg, men som jag hört, det var någon slags klatsch i rumpan på Senior där.
Mm, precis, med klubban en klatsch, vad jag förstår.
Så han springer förbi Senior och gör det där, springer ner mot laget för att fira, som de står vid bortre stolpen vid Dalens mål. Och då tvärvänder Johan Senior Eriksson, något oväntat, och tar full sats och slänger sig upp på ryggen på Bard. Och får ner honom på golvet.
Som en ryggsäck alltså.
Och det här är alltså mitt i Linköpingsklungan. Så det står ju 15 Linköpingsspelare. Eller 12 kanske, de har inte så många. Och naturligtvis kommer ju fullt av Dalenspelare in också där. Så Anton Karlsson tror jag låg ner också till slut. Han gillar ju sådana här situationer. Och det var ju minst 5-6 stycken till. Så det var ju riktigt såhär NHL-gurgel, som Niklas Holmgren skulle ha sagt.
Ja.
Och det var ju fantastiskt kul.
Ja, det var det. Det händer ju lite för lite och sånt här egentligen. Att ofta är det ju tack och hej efter matchen och sen så är det inget mer. Sen, inte för att vi förespråkar att man ska börja slåss kanske efter matcherna, men det var lite spännande ändå.
Ja, det var en så oväntad reaktion, för det som sagt. Ja, alltså, riktigt drallar sving på Bard där, som försvarar sig bra, måste jag säga. Det ska man ha all cred för.
Och det vart en rapport på Bard och på Senior, men jag förstår att det skulle komma en dom nu i veckan på det där.
Ja, nej, jag har inte hört någonting.
Om du fick sitta med i den här disciplingruppen, det vi inte riktigt sa, jag tror det var så här faktiskt, har jag fått höra efterhand också, för jag såg inte allting. Jag fokuserade på en annan grej, att Martin Karlsson sprang förbi deras bänk och körde någon slags silly walk-variant på målgest, eller på sin passningspoäng där. Kanske inte var helt snyggt heller, men...
Den var lite tveksam, och det, en sak med det är att jag är 100% säker att den domaren som stod faktiskt vid Dalens bås har ju full fokus på Marre där.
Ja, tror jag med.
Så åtminstone en domare som inte ser vad Bard gör. För Bard gör det precis till höger om domaren, kan man säga.
Ja.
Jag tror den andra domaren lär ju haft kontroll över själva målet då, för det var han som dömde mål.
Ja, okej. Okay. Jag tror Bard sa någonting i stil med att ha en trevlig resa hem eller någonting. Men det är inte så jäkla allvarligt egentligen.
Nej, utan det var nog med det här att han kände sig hånad, Senior Eriksson. Och då flippade han lite, kan man säga.
Ja, det ska bli lite intressant. Och sen efter matchen då åker man hem och så gör man som vanligt. Att man knäpper på datorn och så kollar man betygen. Denna fantastiska betygssättning som vi har tagit upp förut här. Ni som inte har hört oss prata om det får gå tillbaka till program nummer
2, tror jag.
Ja, eller så bara lyssnar ni igenom alla helt enkelt. Så
det står på vår fantastiska hemsida bestutnaboll.com. Står det en kort beskrivning i alla fall, om man tittar.
Och då åker jag hem. Och då är det så att då vet jag att innebandymagasinet har tagit av sig till mig innan matchen, frågat om jag kunde sätta betygen. Och jag vill inte göra det. Jag tycker det tar rätt mycket tid att göra, alltså. Det tar väldigt mycket tid. Och jag var där med mina föräldrar den här matchen,
man skulle vilja. Om man gör det, vill man göra det bra, antar jag, för jag har inte gjort det själv ännu.
Ja, så jag gjorde det en gång. Och det var, som sagt, det var fasken inte lätt. Men lite intressant då. För att jag såg nämligen att det var, var det Varberg, och efter Varberg-Helsingborgs-matchen så var det lite bananas på Twitter också från några där, att de tyckte det var oerhört konstig betygssättning. Och det tycker man ju många gånger. Och det som var lite extra intressant efter Linköpingsmatchen, det var att för det första så var det inget namn på den som hade satt betyg.
Innebandymagasinet står det bara.
Ja. Och då kan man ju direkt tänka att det var nog ingen där.
Nej, alltså jag vet att det var många som tackade nej.
Ja. Så nu går jag från att ingen var där helt enkelt. Så tills någon har motbevisat det här, så tänker jag utgå från det. Och jag tycker det späs på lite om man tittar på betygen. För då är det så att de kanske bästa spelarna i matchen i Dalen var till exempel Patrik Hörnqvist i mål. Eller Fredrik Hörnqvist, förlåt. Riktigt bra. Han fick en tvåa.
Ja, en solklar fyra.
Ja.
Uppåt snarare än neråt därifrån.
Ja, och Henrik Kvist gör ju inte heller någon dålig match. Nej, egentligen.
En fyra där också.
Ja, en tvåa. Och sen kommer de här intressanta grejerna, att de som har gjort poäng i matchen, till exempel Jesper Johansson, inte för att han var dålig på något sätt nu, men han får en fyra, han gjorde poäng.
Mm.
Och där kan man ju se när han är hemma att han har gjort poäng. Och sen kan man då ta några andra spelare som Christian Klintorp, som var jättebra i provpausen.
Ja, Robin Collin satt så snygg ut på bänken.
Ja, så att de spelar ju inte och hade betyg. Och det kanske mest häpnadsväckande, samma resonemang, det här med poäng, kommer tillbaka då hos Dalen då, att de små poäng får lite högre betyg, är att Alexander Bodén får en tvåa.
Mm, det är två mer än borde haft eftersom han inte var där.
Nej, och då tänker jag så här, om det är någon som har satt betyg på den här matchen och inte vet vem Alexander Bodén är, är den lämplig att sätta betyg då?
Nej, jag tyckte Kimmo hade en bra tweet om det, som var rätt träffande. Alltså, det är deras varumärke, det här innebandymagasinet. Och betygen är en stor del av deras verksamhet. Och ändå så blir det så här väldigt ofta, tycker jag.
Ja, och som jag förstår det så sitter ju några på innebandymagasinet och ringer runt inför varje omgång och letar helt febrilt efter någon som kan sätta betyg. Och till slut går det så långt att man har fått nej tre gånger. Om de ringer till mig och säger så här, men jag kan inte, eller jag vill inte, eller vad det nu kan vara. Och säger jag har ett namn här. Kalle Kula, han ska gå på matchen. Jaha, vad har han för nummer? Och så ger man numret. Då kan det vara en person som i första innebandy matchen han har sett, mer eller mindre.
Ja.
De bryr sig inte, bara de får betygen.
Precis.
Och då, som du var inne på, om det här är deras... Alltså, Vi pratade en annan gång att det kanske framförallt är de som spelar som läser betygen, men de har ändå valt att sätta betyg. Och då kan man ju inte komma undan med att ha vilken kvalitet som helst på det, kan jag tycka. Och då är frågan, hur ska man få kvalitet på det?
Alltså det blir ju åter den här att de har ju en monopolställning som, men den innebär ju inte att de inte måste säkerställa kvaliteten där de gör.
Nej.
Och det är ju ett problem för innebandyn att det bara finns ett media, det tycker jag. Innebandymagasinet gör dåliga saker och bra saker, men alltså de måste ju sätta kraven på sig själva eftersom ingen annan gör det.
Ja, och i det här fallet tycker jag det är ganska enkelt, för att om man ska få någonting gjort och det ska vara bra, då handlar det om arvode. Och då, mitt förslag är ju ganska enkelt, att man får ju innan säsongen börjar säkra upp en 2-3 personer på varje ort som kan tänkas göra det här. Och det kan vara någon finne junior ifall det är en innebandykunde, och det kan vara en för detta spelare, för detta tränare eller så vidare. Men det ska ändå vara någon person som kan lite innebandy. Sen hur de ska mäta det har jag ingen aning om, men de får väl gå på vitsord eller vad som helst. Det är säkert lösbart. Ja. Och sen får man ju ge dem ett arvode, att om ni sätter betygen... Det behöver inte vara stora pengar. Det kan vara en gratis prenumeration på innebandymagasinet om man vill det. Och det kan vara några hundra spänn för att sätta betygen och så vidare. De får ju in reklampengar på klicken på sin sida.
Ja, nej. Det
allt är ju ideellt.
En rimlig lösning. Just ja. Det att det är ideellt är ju också ett... Ja, det är ju svårt alltså.
Ja, det blir ju inga krav då. Du kan ju inte ha en kravbild och så är det ideellt.
Nej.
Det blir ett stort problem helt enkelt. Mm. Vi ska inte bara prata betygssättning idag. Vad vill du prata om, Morten?
Jag hade en liten grej kvar om det här med Dalen, Linköping-bråket.
Ja, kör på.
Det var det här, jag läste att Ketil, jag är osäker på uttalet, Kronberg sa efter matchen att Johan Eriksson är en sån som retar upp många, vet jag, men sen när matchen är klar så ska det vara glömt ungefär. Jag tycker alltid, det är lite märkligt det där, för det är så många som anser att allt vad man än gör under en match så ska inte det påverka bilden av en människa eller en spelare vid sidan av. Visst hör man det väldigt ofta?
Ja, att han är vettig utanför.
Ja, det hör man alltid om alla sådana, det tycker jag är väldigt märkligt, att han är så snäll utanför. Jag har en liten anekdot från när jag hade lämnat Färjestaden och kom tillbaka med Linköping första året.
Mm.
Och sen det är jättekul att vara tillbaka. Jag har jättemycket kompisar där. Och sen spelade hela matchen, det var jämnt. Och sen med 3 minuter kvar så hamnar jag i en duell med en spelare och åker ut utanför sargen där. Går tillbaka över sargen, går förbi honom. Och då den här spelaren, inget åtal på honom överhuvudtaget. Ja, vi har ju spelat tillsammans några år.
Var den i Färjestaden?
En i Färjestaden. Ja. Jag går nära honom, då sätter han sin klubba i magen på mig som en sån här buttending.
Okej.
Jag är inte beredd alls naturligtvis. Och viker ihop och kan inte spela de sista 3-4 minuterna. Och sen hela den grejen slutar med att jag blir utskälld av hans familj för att jag inte ville tacka honom för match efter matchen.
Man undrar ju vem det här är.
Ja, jag tänker inte ge någon namn. Jag kan säga att han har varit i ropet lite med lite andra grejer. Lite fula grejer. Men nej, jag ska inte säga något.
Nej.
Men poängen är i alla fall att för att jag tror att han, egentligen det han gjorde var egentligen instinktivt bara.
Ja.
Vissa har såna här grejer att de spelar inte någon roll om de skadar en motståndare liksom.
Nej.
Men efter matchen så ska jag ändå tycka att ja, men det där gjorde han på matchen.
Ja. Det är svårt där, för det blir ju en liten vissa grejer. Jag håller med dig delvis att det blir för mindre grejer. Sen är det väl där lite i betraktarens öga vad som är mindre om man säger någonting till någon. Så där för att hetsa gången, om man vet att den har en öm punkt som man kan gå på. Och sen efter matchen så skulle man inte säga en sån sak. Är det okej? Eller är det när det blir fysiskt? Eller är det när...
Det tycker jag absolut. Alltså såna grejer som påverkas av att pulsen är hög.
Ja.
Och det tycker jag att såna... Men däremot när man går in för att... När man inte har något problem med att försöka skada någon motspelare till exempel.
Ja.
Eller när man gör fula grejer vid sidan av, som jag ser aldrig att det blir något produktivt eller bra för laget. Men visst, det kanske finns spelare som kan utnyttja den.
Ja, du kunde inte spela sista 3 minuter.
Ja, så på det sättet. Men det var ingen skada för vårt lag. Så det.
Nej, men det är intressant, helt klart.
Ja, jag tycker det är lite konstigt i alla fall.
Vad ska vi mer ta upp idag? Jag tänkte vi skulle prata lite om... 2 och 3 femmer. Hur man spelar.
Ja.
Du har varit hemma och funderat nu i 3 veckor på det här.
Nej, men det är kul att prata om. Jag hade den här diskussionen med en annan god vän, en innebandyspelare, som är väldigt för att spela på tre. Och du vet ju så att som spelare, spelar man på två så vill man ju att man ska spela på två.
Yeah.
Och spelar man på tre eller inte spelar alls så vill man ju ha tre. Men däremot som tränare har man ju lite mer nyanserad bild av sånt här. Och det, jag vet inte, vad känner du?
Ja, det beror ju helt på vad man har för trupp och vad... Alltså, vad har man för målsättning med säsongen, skulle jag säga. Avspeglar sig ganska väl i och hur det går sen hur man gör. Så jag tror inte det går att ha förbestämt. Jo, om man har bara 10 gubbar i truppen så är det lätt att ha förbestämt. Men om man har material egentligen för 3-5er, men det är lite skiftande kvalitet på det, så beror det ju helt och hållet på vad man har för målsättningar med säsongen helt enkelt, vilket läge man är.
Det är lite det jag tänkte komma till i princip, det här med målsättning och liksom vad det ger. För jag tror inte att det finns någon spelmässig fördel med att spela på tre i innebandy. Tycker man inte att man orkar spela på två så är man för otränad, eller så är man van vid att spela på tre, tycker jag.
Mm.
Däremot finns det väldigt, väldigt, väldigt många andra fördelar med att spela på tre.
Ja, att man inte orkar. Men då tänker du kortsiktigt på en match då?
Precis, kortsiktigt tycker jag alltid är bättre att spela på två.
Mm.
Däremot, alltså ett lag som i Linköping exempel, när vi kom och spelade vi på två, för att vi hade, trodde att vi hade, eller vi började lite på tre. Men...
Vi gjorde väl så att vi också, det här var man här i för läge då. Vi första året vi gick upp så vi spelade ju, ofta började vi på tre, men vi slutade ofta matcherna med att vi kanske spelade på 7-8 personer.
Ja, precis. Sen, men andra halva säsongen började vi på två.
Ja, andra var det mycket mindre folk, och i slutspelet så spelade vi på två hela tiden mer eller mindre. Och det är också samma sak där. Då såg vi, vi gick in i säsongen med hopp om att hänga kvar, och vi behövde ha igång, det är ett ord man inte gillar som spelare, men vi behövde ändå ha igång många spelare samtidigt, för att vi visste inte riktigt, vi visste inte hur väl spelarna skulle klara sig i SSL, för vi hade så många oprövade. Vi visste ju förväg vad de klarade i Division 1, men vi visste inte vad de skulle klara i SSL, så vi var tvungna att få lite svar först innan vi kunde bestämma oss också.
Ja, nej, precis. Men nu har Linköping och många har ju gått över mer mot tre. Och alltså, om man har som mål att utveckla sin förening, att gå vidare, så måste man nästan upp mot tre för att ge fler spelare chansen. Det är ungefär det jag tänker ut.
Mm.
Alltså det jag menar är att det finns bara anledning att spela på två om man tvunget måste göra det för att föreningen ska i princip överleva.
Mm.
Det är om du ligger vid något av sträcken.
Mm.
Och även i det här liksom, innebandy är en så otroligt stor idrott. Men om man har 14 elitlag och alla de spelar på 2-5, då har vi 140 utspelarplatser att slåss om. På 120, ja, det blir bara killar om man säger 80 000.
Mm.
Och det, i längden tror inte jag det fungerar. Om alla ska börja gå neråt. Jag vet, för det vi pratade lite om är att Stefan Erberg till exempel, innebandy Magnus, han har ju propagerat för två till exempel.
Ja,
alla, och då gör han det ur ett rent spelmässigt perspektiv, vilket jag i princip håller med om då. Men för innebandyns skull och för föreningars skull, om de vill utveckla och så vidare, så, och den bilden har man inte som spelare direkt.
Nej. Men det är också det är det som är lurigt, för att du kan ju få, säg att du, vi ska inte berätta vad det är för målsättningar i Linköping och sånt, för vi vet inte allting där i år, och vad som har hänt i styrelserummen vet vi inte riktigt heller. Men vi kan ta bara som exempel att vi tar ett lag som Linköping. Om styrelsen där skulle säga så här att ja, vi vill att ni kommer topp 4 i serien, och sen får sportchefen x antal kronor att förvalta.
Mm.
Låt säga att om pengen inte är en rimlig chans att få ihop en trupp som ska gå topp 4 till att börja med det. Och så värvar man en tränare och säger, och han, tränaren är oftast klar före alla spelare är klara, och säger man till tränaren, topp 4 ska vi komma. Och det här är truppen som vi har nu, vi vill förstärka. Och så går han in med en förhoppning om att spela på 2-5 och liknande. Men så har man, får man helt enkelt inte material. Då har man tre olika viljor. Man har en tränarbild, en styrelsebild och en sportchefsbild då. Det svåra är att få allt det att synka. Och har man då, som det är i Linköping, en ungdomsverksamhet som är helt gigantisk, så måste man ändå breda plats, tycker jag, i en A-lagstrupp för de bästa juniorerna hela tiden. Och då blir det ju 3-4-5.
Ja, precis. Jag tycker Linköping har mycket jobb där med att göra just det, breda plats. Helsingborg tycker jag är ett föredöme till exempel, för de har ju nästan alltid haft en tredje kedja som bestått av de här 93-erna och vad det kan vara. Men alltså, jag tycker att man måste ha som förening den möjligheten att erbjuda det liksom.
Varberg har ju faktiskt haft, tagit upp en del om, men det har ju varit mer på grund av skador.
Ja, precis. De har ju snarare gått åt andra hållet. De har ju värvat mycket äldre liksom, och tappat bort sin ungdomssatsning. Så jag tycker inte riktigt att de ska premieras där. Men visst, nu spelar ju några som man visste var väldigt duktiga också.
Ja, men de skulle ju inte kunna spela där om de inte hade haft en bra ungdomsverksamhet.
Nej,
så, men det är något som är genomsyrat där. Man plockar ju inte upp en kille som är 17-18 år och slänger in i SSL-laget hur som helst. De har ändå gått in och producerat.
Men ja, precis. Men du kommer aldrig som tränare att göra det. Du kommer, även hur bra ungdomsverksamheten du har i princip, så kommer du inte ta upp någon och sätta in den i en andra femma.
Nej,
det är inte schysst varken mot spelaren eller tränaren. Så därför måste ju föreningen och tränaren vara överens om att vi har en tredje där vi låter spelare få möjligheter att utvecklas. Liksom.
Mm. Och vad skulle du göra i Linköping då resten av säsongen? Skulle du, nu är det skador på sin, om vi säger att alla vore friska, hur hade du gjort då?
Ja, det är svårt. Alltså, det skulle vara en tydligare bild från början. Jag tror det är för sent att rota det. Nu ligger de ju faktiskt runt ett streck. Så det blir ju den här extra. Jag, det är egentligen ute efter det mer att en generell bild av att innebandyn liksom generellt i innebandymagasinet har propagerat mer för 3-5-er, så att inte det känns som att det, man gör fel när man gör det. Liksom.
Ja.
För jag tror att för innebandyn är stort och för föreningarna så måste man tänka att man ska försöka nå mot 3-5-er om man har möjligheten. Liksom.
Oj, nu får vi upp massa fönster. Vi kanske kommer med det ljudet när vi spelar in här.
Ja.
Så här, där får man ta när man sitter hemma och spelar in och inte har koll på vad som händer helt enkelt. Nu sa du det här, om Linköping kommer längs sträcket så skulle de kanske kunna gå på 2-5-er. Vad i dagsläget då, vilka ska spela i Linköping på 2-5-er?
Inklusive eller exklusive skador?
Vi tar med befintlig trupp då. Hur skulle du, då är det skadat på Simon Klein, det är väl det som du bör ta hänsyn till.
För att ta ut laget själv alltså?
Ja.
Skapa ovänner.
Eller vänner?
Jag skulle sätta ner Jonas Ågren på backen och sen ta upp Jocke Ström. Och sen har vi...
Vilka ska du spela på backpar då?
Nu har faktiskt Jesper Johansson och Anton Karlsson spelat rätt bra upp tycker jag.
Mm, håller med.
Och då har vi ju Ågren då och sen... Och hålla den sista lite vakant. För då finns det tre ganska jämnbördiga tycker jag. Elias Bard och Danebrandt och Colin.
Mm. Men du måste ta ut en av dem. Du kan ta tre.
Danebrandt blir ganska naturligt alltid tycker jag.
Mm.
Eftersom Ågren kommer vara rätt spelförande. Och sen har Macke 29, Marre tillsammans med Ström. Och sen Oskar Henninen, Max 56 och Simon Klang. Vad säger du?
Då säger vi... att Totte Johansson kan ju lyssna på det här. Och sen så kan han bara kopiera det. Copy-paste.
Det ska bli spännande. Ja. Om det kommer upp. Se vilka...
Tänk om det vore så inför nästa match. Och inte, nu klockan är runt 3-snåret här på söndagen. Så att Vreta matchen har inte börjat än. Så nästa match är Vreta. Men nästa match efter det är mot AIK. Så sjukt roligt det vore om det var den uppställningen. Som, och de startar på 2 också dessutom.
De får stryk med 11-0.
Och podcast läggs ner för all framtid.
Ja.
På tal om podcast. Eller har du något mer att säga om det här 2-3-5?
Jag tror vi ska gå vidare så att vi får slut på det här programmet.
Men det var ju ett ganska hett möte i fredags. Mellan bönderna från Mullsjö och Jönköping.
Ja, precis. Jag hade inte möjlighet att se det själv tyvärr.
Nej, och helt ärligt. Jag såg inte matchen heller faktiskt. Men... jag följde med spänning förhandssnacket. Och då gjorde, alltså jag måste först berömma Mullsjö för både det jobbet de lägger ner med sin hemsida, det jobbet de lägger ner med Majs TV. Och nu gjorde de även en podcast för en derbypodcast inför derbyt. Och för er som inte lyssnar på den så vill jag faktiskt slå ett slag för den. Den finns säkert att få tag i någonstans där på hemsidan. Och i slutet lirar de också en låt, lite roligt gjort. En Håkan Hellström-låt som de har gjort om... texten lite passande. De försökte, de la ut någon banderoll i någon rondell där det står någonting om något mindre smickrande av Jönköping. De försökte verkligen bygga upp en stämning och responsen från Jake var
ingenting om jag har förstått.
Nej, det var helt noll tydligen. Det var verkligen ingenting.
Det är ganska bra respons kan jag tycka.
Ja, det blir ju så då antingen att man tycker att nej, men vi ska inte dras med i det där tjafset innan så, utan vi vinner på fredag och sen så kan vi hetsa dem efteråt då. Men när jag såg det så tänkte jag så att nu jäklar, nu ska jag börja uppvigla lite mot Mullsjö. För att grejen är så här i Linköping, att Linköpingsspelarna gillar inte Mullsjö.
Nej, det gör vi inte. Det har ju varit ganska heta möten där i toppen av ettan och kvalserie och det ena med det tredje.
Men de verkar inte, om jag förstår Mullsjö, de verkar inte ha fattat hur illa omtyckta de är av Linköping.
Nej, det har nog inte gått fram kanske.
För de kanske, derby och så, och den stämningen, det är ju Jönköping för dem. Men Linköping har ju inget derby. Det närmaste är ju Jönköping och Mullsjö.
Nej, vi spretar lite. Vi vill ju få in AIK och börja fightas lite där också. Och sen åker vi ner åt Mullsjö-hållet och försöker dra till det.
Ja, så nu vill jag slå ett slag för det här med Mullsjö. Att vi tycker väldigt illa om er.
Här finns ju möjligheten till att få en bra fram- och tillbaka-relation istället för den här när ni bara ger som du gick.
Ja, att vi är helt klart beredda på att bemöta en liten uppiskad stämning här framför matchen. Och det roliga är att det här gör vi ju helt osubventionerat från Linköpings håll.
Snarare att de skulle subventionera åt andra hållet.
Ja, jag vet inte. Men det som är grejen med Mullsjö är att vi inte har tyckt så bra något. Jag tycker att det har varit jäkla självgoda ibland.
Ja, det kanske är så. Men det kanske man tycker att, många föreningar
absolut.
Utifrån.
Men det här som jag började med som var beröm i början med deras hemsida och allt det, där kan, har jag också ibland känt att de har en jäkla hybris ibland.
Ja, de... Ja, eller vad tänker du på? Du ska få utveckla det.
Ja, men alltså ibland, de ger sken av att de är bäst i världen tycker jag. Och sen så slåss de varje år för att hänga kvar.
Mm.
Och då känns det ibland som att de är lite over the edge på vissa grejer. Och samtidigt känns det ju konstigt att de inte skulle få göra bra grejer så att säga medialt. Det är klart att de får göra det fast de kommer sist i serien. Nu har de ju gått lite bättre nu för sig, men ändå fått den känslan att de är lite självgoda där och sen har det varit jäkligt roliga matcher mot dem egentligen, och det har varit en uppiskad stämning för det här, för att de matcherna mot Mullsjö har ju varit de som har hjälpt någonting i princip överhuvudtaget för Linköping. Det har varit såna riktiga.
Verkligen, även det här när Mullsjö tog sig upp med 30 sekunder kvar, så var det ju, då mötte de ju inte Linköping, de var på bekostnad av Linköping, det var året innan jag kom.
Ja, precis. Då är vi tillbaka lite tid.
Alltså, avgjorde matchen i sudden death, var Hadelund va?
Ja, just det. Som, när Holt sprang naken runt halvan där på hallen.
30 sekunder kvar i alla fall så tog de sig upp, och då var ju Linköping var ju klara då, om de inte hade gjort det målet.
Ja, nej, så att... Det finns, och en annan rolig grej då att det delas ut ett pris i Linköping efter varje säsong. Som, det delas ut ganska många pris, men ett av priserna är årets majsare.
Ja, jag är lite osäker på vad kriterierna är. Men...
Ja, de tänker jag inte ta upp här. Men det gör det i alla fall, det delas ut ett pris. Vem som har fått det tänker jag låta vara hemligt också. Men det har varit samma vinnare två år i rad, vad jag vet.
Han är fanatisk. Skulle jag säga. Ja.
Och det kommer att delas ut ett sånt pris i år också, kan vi lova. Vi trodde ju i vår dumhet att alla delade ut årets majsare, att det var en sån grej som alla gjorde.
Alla borde, vi kan väl ge det som ett tips.
Ja, att ni andra lag till avslutning, årets majsare borde utses helt enkelt. Så nu Mullsjö, förväntar vi oss att när Linköping kommer ner ska möta er längre fram, då vill vi inte ha kaffe och bullar eller något sånt, utan
så kan vi sitta här på behörigt avstånd
och lyssna igenom ifall det har blivit någonting efteråt sen. Bara slå mig en helt annan grej här. Jag kollade på målsammandraget mellan Varberg och Helsingborg. Och jag visade dig precis här innan ju lite, men du har inte sett det innan. Och så här, eller märket en grej som jag tyckte var oerhört intressant. Det är att i slutet på matchen Varberg vann ju med 9-2.
Ja, de ledde med 9-2. Gjorde de inte några mål sen?
Nej, jag tror det var 9-2 faktiskt.
Ja, okay.
Men när Henke Olofsson gör mål i slutet, jag tror han sätter 7-2, då gör han en målgest.
Det gjorde han helt klart.
Det är någon variant, någon 2012 års variant, 2013 års variant på Kenneth Anderssons pistolgrej typ.
Ja, en Swedish House Mafia versus Kenneth Andersson skulle jag säga.
I det läget, då har han gjort en mål innan, så att han har nog suttit och tänkt på uppenbarligen att jag är ett mål till, då ska jag slänga klubban i backen och göra den här.
Ja.
Och sen gör Emanuelsson mål i slutet också. Och då gör han någon konstig grej med fingrarna, något, jag vet inte, något korskryss.
Ja, det kanske var någonting mot Mullsjö.
Ja, det.
Det var ett kors.
Ja. Ja, Varberg gillar inte heller Mullsjö.
Nej, så det hör ni.
Ja. Och då tänkte jag på det här, målgester. Det tror jag hade försvunnit.
Ja, ja.
Ja. Man kommer ju ihåg Gides den här upp på sargen sen den där, den hade han ju snott från NHL ju, från Jagger ju lite.
Ja, just det. Men, sagt, jag tror ju att det var han som körde den här ubåten också, där man lägger sig bakom sargen. Men det var ju andra som körde också, men...
Ja, jag tror inte det. Är någon som vet det så kan ni höra av
er. Peter Nilsson i Varberg, vad gjorde han? Kan gjorde han den kanske?
Ah. Men han gjorde rätt mycket mål ibland varje gång, hoppade bakom sargen och körde det här periskopet och snurrade.
Ja, det låter ju orimligt.
Men och så, vi funderar, eller jag funderar lite på det här, då, det här med målgester. Att det känns som att du var ut någon gång på 90-talet i alla fall. Och sen så, du påstår att vi har gjort det någon gång när vi var 19-20 år. Det var ju alltså...
Ja, det är det senaste jag kommer ihåg, att man hade en tanke om att göra en målgest.
Ja. Borde man ha en målgest?
Nej.
Vem i Linköping? För jag kan inte komma på, jag frågade innan också, men jag kan inte komma på att det är någon i Linköping som har en målgest. Eventuellt Elias Bard, vi är osäkra.
Ja, precis. Han gör ju inte så mycket mål.
Men vem i Linköping borde ha en målgest?
Oj. Alltså, Marcus 56 Johansson är en typ så här stroppig, liten jäkel, uppstudsig, som skulle kunna göra något riktigt så här, sitta på och fila på något.
Så han kan göra typ en volt eller någonting?
Ja, till exempel om man hade haft de generna kanske. Men så vet jag inte. Som sagt, Bard tror jag på att han skulle kunna göra något riktigt konstigt.
Öva in någonting. Så... Vi efterlyser det här fall då, för att se om vi kan få något gehör på det här med att 56, du ska göra något, Marcus 56 Johansson, alltså något stroppigt. Ja. Ja, och Bard, du ska, ja, det ska vara någon helt otrolig koreografi i ditt nummer, vill vi se.
Gärna något i stil, men när han kom till våran uppflyttningsfest när vi hade vunnit kvalet. Jag behöver inte säga mer om det, men en sån lång harang.
Ja, det skulle vara uppskattat från flera, tror jag, helt enkelt. Vad har vi kvar att prata om idag då?
Ja, vi kanske ska runda av här.
Det ser ut som att vi har pratat i över 37 minuter. Sen kanske du klipper det på något sätt. Ska du klippa det här?
Jag kommer ta bort det när du pratar.
Tror jag. Ja, perfekt. Då är vi nere på typ 2 minuter då. Så ja, effektiv tid. Men det här var alltså avsnitt 4 av Bäst utan boll podcast. Ni når oss på Twitter. Hashtaggen... Bubb podcast. Vill ni ha tag i våra Twitterkonton så kan ni ju kika på vår hemsida bestutanboll.wordpress.com då. Någonting mer att tillägga, Mårten?
Nej.
Då säger vi tack och hej för oss den här gången, och så hörs vi om några veckor igen.